En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Janja Gandret är ju en atlet som kommer typ en gång per generation.
2020 var klättring med i OS för första gången. Och allt tyder på att grenen är här för att stanna. Fler och fler söker sig till diverse klättergym och både professionella klättrare och influencers börjar bli igenkända på gatorna runt om i världen. Men samtidigt som klättring ofta snackas som en ganska ny sport i vissa sammanhang har det en gedigen historia bakom sig. Vad tycker utövarna om att deras urbana sport har flyttat in i finrummet? Vad ska man tänka på om man är sugen på att dra på sig de tajta klätterskorna och kalka händerna? Och hur nära är Sverige medalj när det är dags nästa gång 2028? Detta och mycket mer ska världskända klättraren Matilda Söderlund hjälpa mig reda ut. Jag heter Albin Andersson och detta är Sportbladet Daily. Matilda Söderlund, vad är egentligen klättring som sport?
Klättring som sport innefattar ändå ett ganska många olika discipliner. Man kan ju utöva klättring som någon form av liksom livsstil och sådär också. Men klättring som sport kan man antingen göra som tävlingsdisciplin, då det finns tre olika grenar. Men man kan också utöva sporten utomhus på klippor.
Det känns ju som det är ganska nytt på ett sätt det här med att klättring har kommit in i citattecken finrummet med att det är med i OS och så vidare. Samtidigt så är det ju en sport och hobby som har hållit på väldigt, väldigt länge. Vad tycker liksom grundutövarna över att klättring har kommit in i ett nytt rum liksom?
Jag skulle säga att de allra flesta är positiva till att klättring är i OS och att det har förut, på den tiden som jag tävlade, jag slutade tävla för ungefär 10 år sedan, då var klättring utomhus och tävlingsklättring väldigt likt. Så man kunde klättra väldigt mycket ute och sen komma till tävlingen och prestera bra där. Mm. Nu har tävlingsklättring blivit mycket mer sin egen grej där man har mer influenser från parkour och flytt som man sällan hittar utomhus. Men de allra flesta är ju positiva till att sporten växer, att det liksom att det blir en OS-gren innebär ju mycket fler möjligheter, mer resurser och sådär för sporten. Så de allra flesta är positiva.
Och det finns ju lite olika sätt att tävla i klättring liksom. Som jag fattat det så finns det, är det tre olika grenar i OS-klättring liksom? Eller hur fungerar det?
Ja, precis. Så det är speedklättring som är en standardiserad led eller bana som är 15 meter och så är det på tid. Och den som kommer först eller snabbast upp vinner. Sen så finns det bouldering och då är det på låga väggar utan rep med liksom tjocka mattor under. Mm. Och det handlar väldigt mycket om problemlösning. Man ska försöka klara det här boulderproblemet som det kallas på så få försök som möjligt. Och sen så finns det ett ledklättring eller sportklättring som är när man klättrar på högre väggar med rep. Man har ett försök på sig och ska komma så långt som möjligt.
Är det den senaste som är liksom, vad ska man säga, mest snarlik sättet som klättring började från början med rep? Eller kan man även se liksom de här bouldering, alltså det som jag tänker är liksom inomhus, finns det även utomhus liksom?
Absolut, så man började ju klättra, eller från början klättrade man ju mest i alpin miljö och besteg berg. Och sen så började man liksom träna på lägre klippor och sådär för att liksom förbereda sig för bergen. Och då klättrade man och liksom drog i utrustning och använder liksom annan utrustning för att ta sig upp helt enkelt. Och den formen av klättring som man gör nu kallas för friklättring, då man bara använder liksom greppen på väggen eller greppen på klippan för att ta sig upp. Och sen så småningom så kom också bouldering in i bilden då man började klättra på stenblock utomhus. Och sen så har ju kanske bouldering varit den disciplinen av klättring som har vuxit mest senaste åren skulle jag säga.
Nu får du ursäkta uttalet här om jag säger fel, men Janja Gandret.
Ja.
är ju en kvinna som liksom totalt har dominerat senaste tiden. Och det är ju många som säger att hon är så pass bra att hon kommer kunna tävla längre upp med, på liksom herrarnas problem. Det känns ju väldigt unikt att det skulle vara så en, i detta fallet kvinna, som är så pass bra att hon kan tävla med herrarna. Men kommer man kunna se en mixad grupp, eller hur liksom ställer sig klättringsvärlden till detta?
Nej, jag tror inte att man i ett officiellt, alltså sammanhang typ världsgruppen eller så, kommer se en mixad tävlingsgrupp. Men däremot skulle det kunna vara aktuellt om det är, alltså i andra tävlingsformer med typ event och sådär.
Mm.
Men hon är, alltså Janja Gandret är ju en liksom atlet som kommer typ en gång per generation. Och hon är ju så, alltså otroligt dominant och har verkligen fört sporten framåt. Men det finns ju också andra kvinnor som klättrar utomhus och sådär, som verkligen har pushat sporten närmare de grader som killarna klättrar utomhus också.
Jag såg något klipp om att hon använder någon sorts sandpapper på sina fingertoppar för att förbättra. Är det något du själv håller på med också, eller?
Klättring är fortfarande en väldigt ung sport, och jag tror ju mer mogen sporten blir, desto viktigare kommer det bli med liksom, hur ska man säga, genetik och vad man bara har för förutsättningar. Så hud är något som har blivit liksom en avgörande faktor, framförallt för tävlingsklättring de senaste åren. Och Janja har ju då väldigt liksom tjock hud som hon nu filar bort ibland eller ganska ofta. Medan vissa har väldigt, väldigt tunn hud, och då riskerar man att man liksom börjar blöda på fingertopparna, och då går det inte att klättra utan att tejpa.
Nej, okej. Okay. Det känns bara som en extrem väg att gå, men det kanske man måste göra om man ska komma upp i den nivån hon uppenbarligen håller.
Ja, jag tror det, i hennes fall är det nog mest genetiskt att hon har väldigt bra hud för klättring. Ja. Medan andra som har klättrat lika länge och lika mycket har bara tunnare hud och kanske svettigare händer.
Och det är då man använder det här vita pulvret, kalk, va?
Ja, men det gör man alltid för att få bättre friktion på greppen.
Men vad skulle du säga? Du säger ju själv ofta att det är en, liksom, det är en sport som växer väldigt snabbt, och det är väldigt många som vill börja klättra eller har precis börjat klättra, och det snackas mycket om. Vad tycker du är den, liksom, den största missuppfattningen när det gäller den här liksom sporten?
Den största missuppfattningen är nog, som jag möter i alla fall, att många tror att de inte har fysiken eller styrkan till att börja klättra. Ja. Men det är, jag tycker det är häftigt med klättring, för att det är en sport som alla kan göra oavsett om man är ung eller gammal, aldrig har gjort någon sport innan, inte är liksom så stark. Jag tror det finns en bild av att man måste vara en liksom stark, vältränad person för att börja klättra. Och det är väl också kanske ganska mycket den bilden som man ser på sociala medier.
Ja, för att vi har ju, om vi ska börja snacka sociala medier, så är det ju, då känns det som att sociala medievärlden och klättringsvärlden har blivit lite på ett sätt sammankopplat, att sociala medier har hjälpt klättringsvärlden att expandera väldigt mycket, och vi har ju väldigt många svenskar som håller på med YouTube till exempel. Är det liksom två olika världar, influencervärlden och klättervärlden, eller jobbar de tillsammans liksom?
Både och, skulle jag säga. Jag tror det finns en norsk klättrare och YouTuber som heter Magnus Midtbø, som är den absolut största. Och jag tror att många, framförallt många typ yngre män, har börjat klättra på grund av, eller tack vare, hans videos på YouTube.
Mm.
Och jag tror att sociala medier i allmänhet har bidragit till liksom sportens tillväxt. Så. Sen finns det ju liksom många som inte alls, alltså som har klättrat jättelänge, som inte konsumerar någonting på YouTube till exempel, och är helt, liksom står helt utanför det. Medan kanske den här lite yngre, nyare generationerna av klättrare hänger väldigt mycket på sociala medier och YouTube.
En svensk klätter-youtuber heter ju Emil Abrahamsson.
Mm.
Och han har ju varit ute och pratat om att det finns en del problematik eller problem med ätstörningar och att man går liksom den vägen för att jag gissar att det är att man ska bli liksom lättare på väggen. Och nu, som jag har fattat det, så har det liksom skapats lite regler och så vidare i tävlingar för att gå emot detta. Kan du berätta lite mer om detta?
Ja, klättring är ju som en del andra sporter en, ja, det är en sport där liksom weight to strength ratio, eller liksom vikt till styrka, den kvoten spelar såklart roll. Mm. Och på den tiden, jag har ju klättrat i 22 år.
Mm.
Och på den tiden jag tävlade så här, då skulle jag säga att det var mycket mer problematiskt med gällande liksom ohälsosamt förhållande till mat och ätstörningar.
Mm.
Men nu, sedan ändå ganska många år tillbaka, så liksom premierar styrka, i alla fall på tävlingsscenen, mycket mer än bara att vara lätt och uthållig, som det var lite mer förut. Men sen är det såklart att det är ett liksom problem som existerar, men senaste åren så har det pratats mer om det, det har varit mer diskussioner och problemet har liksom lyfts upp i det allmänna rummet i klättervärlden. Och jag tycker liksom framför allt senaste 1-2 åren så har det blivit en mycket mer nyanserad diskussion kring just vikt och klättring.
Som du tog upp innan så lät det som att det finns en del liksom, vad ska man säga, problemlösning också i tävlingarna. Hur mycket är fysiskt och hur mycket är att du ska försöka lösa de här problemen rent, ja men, att du ska försöka räkna ut dem helt enkelt.
Man kommer otroligt långt med alltså andra attribut än bara ren styrka. Och det är det som jag tycker är häftigt med klättring, att det är en väldigt liksom komplex sport, och det är verkligen inte den klättrare som är starkast rent fysiskt som är den bästa. Det finns det liksom otroligt många exempel på. Och kroppsmedvetenhet, smidighet, liksom förmåga att liksom vara kreativ på väggen, balans är minst lika viktiga som att vara stark.
Så det finns en chans för alla. Alla borde börja klättra helt enkelt.
Ja, absolut.
Din främsta bedrift som klättrare är ju enligt många, och kanske dig själv, att du var första kvinna från Norden som klättrade en 9A. 9A låter ju liksom som ett kodsystem för någon som inte förstår detta. Vad betyder en 9A?
Ja, så om vi börjar med själva graderingsskalan i klättring som vi använder här i Europa, så börjar den från grad 3 och så är det liksom 3A, BC, 4A, BC, 5A, BC och så går det uppåt. Och liksom någonting som är grad 3 kan vem som helst klara. Det är som att klättra på en stege typ. Och där emellan varje grad så finns det också ett plus, så att 8A plus är svårare än 8A men lättare än 8B.
Okej. Okay.
Och det svåraste som någon någonsin har klarat hittills är grad 9C när det kommer till då klättring med rep, alltså ledklättring. Och jag klättrade min första 9A 2019 och min andra 2023.
Är du ohotad detta fortfarande på den pallplatsen?
Ja, men i och med att jag har gjort 2 så får man väl ändå säga att jag är det just nu i alla fall.
Ja, men som sagt, du sa innan att du har klättrat i 22 år och har med det sett hur det här har växt i Sverige men också i världen. Hur har du märkt att den här sporten har växt så mycket?
Ja, alltså först och främst måste jag säga att det har varit väldigt intressant och roligt att få vara en del av den här stora tillväxten. För när jag började, jag hade ingen aning om att klättring var en sport eller någonting som man kunde göra när jag började klättra. Och på den tiden så var det väldigt mycket fokus på att man skulle klättra ute. Och man skulle klättra ute med liksom egen utrustning som man placerar i sprickor och sådär. Jag ville bara klättra inne och tävla på den tiden. Men sen så har ju tillväxten drivits av flera olika faktorer. Dels är det att flera klättergym har öppnat. Och när jag började klättra i Stockholm så fanns det 2 klättergym. Nu finns det 10 eller 11. Så det har ju skett liksom på en global nivå. Att fler klättergym har öppnat, vilket ger fler tillgång till klättring och fler börjar klättra. Sen så har det ju det liksom den här medialiseringen av klättring. Alltså det har fått mycket mer uppmärksamhet i media. Och där finns det ändå några liksom stora nedslag. Till exempel Free Solo. Dokumentären när Alex Honnold klättrar då utan rep eller någonting uppför El Capitan i Yosemite i Kalifornien. Och sen så tror jag också att den här outdoor-trenden som började väl lite innan pandemin, att det liksom fick ett väldigt stort uppsving, dels när det kommer till alltså utförande, men också till allt från typ kläder och alltså det blev liksom trendigt med outdoor. Det hjälpte ju klättringens tillväxt också väldigt mycket. Och sen såklart att det blev en OS-gren 2020.
Men det här med att det har liksom expanderat med så många klättergym bara i Stockholm och så vidare. Ändå så är vi ju tyvärr ganska långt ifrån pallplats när det gäller OS och så vidare. Varför tror du det är så? Varför ligger vi efter?
Dels för att det, om man tittar till länder som ligger liksom runt Alpen och sådär, som Österrike, Frankrike, Spanien, Italien, så tror jag att det finns en mycket starkare kultur kring klättring om man kollar på många, alltså mycket längre tillbaka. Klättring är ju fortfarande, jag skulle säga, nyare liksom sport i Sverige än vad det är i de länderna. Och det finns en starkare träningskultur och sådär. Och större tillgång till att klättra utomhus där man kan pusha sig, vilket jag tror liksom även höjer nivån på alla klättrare. Och sen så tror jag att Sverige missade lite liksom innan OS och sådär, så var det otroligt många länder som organiserade sig på ett mer professionellt sätt när det kommer till liksom förbund och coacher och tränare. Och att Sverige lite missade det tåget. Men att det verkar som att det är, ja, håller på att bli lite förändringar inom klättförbundet som förhoppningsvis kan gynna tävlingsklättringen lite mer. För det var, alltså även under den tiden som jag tävlade så var det ju alltid, det fanns ju liksom inga resurser, ingen budget. Man var tvungen att vara otroligt självgående. Mm. Jag åkte ju liksom själv när jag var typ 19 och tävlade på World Games i Colombia. Så jag tror liksom resurser när det kommer till just att satsa på tävlingsklättring har alltid varit väldigt knappa. Mm. Men nu förhoppningsvis så kan det bli förändring på det. För jag tror verkligen att det behövs. För det är liksom inte brist på talanger när det kommer till unga klättrare. Det är mer att man inte har gett dem rätt förutsättning att utvecklas.
Har du gett upp dina OS-drömmar?
Ja, men jag slutade tävla för över 10 år sedan.
Okay.
Så jag tror att om jag hade varit liksom 18 eller 20 nu, då hade det varit jag självklart att satsa på OS. Men nu känner jag att alltså, tävlingsklättring är ett stängt kapitel för mig. Jag är väldigt liksom glad och tacksam över de år som jag tävlade, men nu så brinner jag för klättring utomhus.
Okej. Ja, men du, tack så jättemycket för att du ställde upp en liten intervju också, att vi vet lite mer nu om klättervärlden.
Ja, absolut.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.